Har ni hört den här? Två tomater gick över en väg. Nej. När de var mitt på vägen så kom en lastbil som körde över en av tomaterna. Och då sa den andra tomaten: kom nu ketchup så går vi. Jonas Helgesson, som är en komiker eller inspiratör som har CP-skada, han drog det här skämtet i ladan på torpkonferensen för massa år sedan. Och sen sa han något i stil med att vi blir alla överkörda av livet någon gång. Och har det inte hänt dig än, så vet du vad som kommer. På vandring genom livet så kommer vi alla gå igenom säsonger som är prövande. Det behöver inte alltid upplevas som att man blir totalt överkörd av livet. Men vi kommer alla uppleva mer utmanande etapper på vår livsvandring. Och dessa kan visa sig bli perioder i våra liv som blir djupt formerande. Där vi, hur vi hanterar omständigheterna kommer påverka lite vilken typ av människa vi blir. Och hur vår tro och relation med Gud kommer utvecklas. Vi är inne i en predikoserie som fick namnet Vandringen. Där vi under veckorna fram till påsk, när jag predikar i alla fall, tittar på det här att kristen tro i Bibeln beskrivs som en resa eller en vandring. Det syns på olika sätt, bland annat i att Nya testamentets författare speglar sig i Gamla testamentets stora vandrarberättelse om hur Gud befriar Israels folk ut ur slaveriet i Egypten. Leder dem genom öknen till löfteslandet som Gud har lovat att ge dem. Och idag ska vi stanna upp vid det här och notera att Gud faktiskt inte leder folket direkt till löfteslandet. Han tar faktiskt inte den snabbaste vägen, som kanske skulle innebära en vandring mellan 1 till 2 veckor är uppskattningen. Istället leder Gud folket medvetet in i öknen. Varför gör Gud så? Det korta svaret är att folket inte var redo. Så här står det i Andra Mosebok 13 kapitel. Att när farao hade släppt folket ledde Gud dem inte den väg som går till filisternas land, fast än den är den genaste. Gud tänkte att de kunde ångra sig och återvända till Egypten om de märkte att de skulle råka ut i strid. Istället lät han dem ta en omväg genom öknen mot Sävhavet. Öknen visar sig vara en nödvändig plats av förberedelse. Kanske för att folket skulle lära sig att lita på Gud. Eller man kanske kan säga för att förvandla folket från att vara slavar som drivs av fruktan till att bli Guds folk, ett fritt folk som drivs av tillit till Guds kärlek och trofasthet. Gud leder inte bara folket ut ur slaveriet utan också genom öknen. Kanske för att göra dem fria på riktigt. De lämnar slaveriet på en dag. Men det visar sig att det tar en liten längre vandring genom öknen för att försöka få Egypten ut ur folkens kroppar och tankesätt. Så ökenvandringen var egentligen ingen omväg utan en form av del av vandringen. En förberedelse för att sedan kunna ta steget in i löfteslandet. De av er som känner till berättelsen vet ju att folket vid ett tillfälle faktiskt fick en tidigare möjlighet att inta löfteslandet. Det är en av Bibelns kanske mest tragiska berättelser. Man kan läsa om det i 4 Mosebok kapitel 13 och 14. Men där majoriteten av folket som har sett Guds under i Egypten, havet som delar sig, varit vid berget Sinai, där de säger nej, det är omöjligt för oss att inta landet. Och istället föreslår: låt oss återvända till Egypten. En tragisk berättelse. Och det är utifrån det här då man sen kan säga att de får gå en omväg på 40 år tills en ny generation som inte har vuxit upp i Egypten utan i öknen tar över. Men öknen har länge i kyrkans historia använts som en bild för perioder då Gud prövar, formar och utvecklar en människas tro. Lite förenklat kan man säga att det sker genom att i öknen så avslöjas vad vi faktiskt bygger våra liv på. Alltså vad vi egentligen tror om Gud och om oss själva. Eller vad vi egentligen sätter vårt hopp och vår tillit till. Är det till våra besparingar på banken? Är det till en viss relation eller något annat? Det brukar avslöjas i prövande perioder. Och i öknens karga klimat, alltså man kan säga en tid eller en tillvaro som kännetecknas av brist. Eller en plats där våra vanliga sätt att klara oss inte riktigt fungerar längre. Där blir det en plats där Gud också lär oss att bygga våra liv på det som faktiskt är hållbart och inte påverkas med skiftande omständigheter. Att bygga vårt liv på honom. Att lära oss att lita på honom. Och därmed kan ju öknen då också bli en plats som leder oss in i djupare gemenskap med Gud. Där vi får en stadigare lutning mot honom. En djupare tillit till honom. Som bland annat då kan ta sig uttryck i att vi litar på att Guds instruktioner faktiskt är det som också leder till liv. Så idag har jag tänkt att vi ska stanna upp vid den här ökenbilden. Och det här att vandringen med Jesus faktiskt kan innebära att vi i perioder går igenom säsonger som skulle kunna beskrivas som en form av öken. Är det okej? Mm. Så för det första så kan öknen då beskrivas som en form av plats för prövning. Där det visar sig hur det står till egentligen med våra hjärtan, med våra liv. Vi ska läsa ifrån Andra Mosebok 16. Några verser där som handlar om berättelsen om mannat i öknen. Andra Mosebok 16, vers 2 framåt. Då står det. Hela menigheten knotade mot Mose och Aron i öknen och sade: om vi ändå hade fått dö för Herrens hand i Egypten, där vi satt vid köttgrytorna och det brödet räckte till för oss. Ni har fört oss hit ut i öknen för att alla vi som är samlade här ska svälta ihjäl. Då sade Herren till Mose: jag ska låta det regna mat till er från himlen så att folket varje dag kan gå ut och samla så mycket de behöver. Då kan jag sätta dem på prov och se om de rättar sig efter mina anvisningar eller inte. När de tillreder vad de hämtat hem den sjätte dagen kommer det vara dubbelt så mycket som den samlar in de andra dagarna. Så Mose och Aron, de framför de här instruktionerna till Israels folk om hur de ska samla in maten. Och Gud förser sedan med vaktlar på kvällen, en form av fågel, och sen det här mannat på morgonen. Som var en form av tunt, frasigt ämne av något slag. Som liknade en rimfrost som man då kunde göra bröd av. Och varje person eller familj fick då uppdrag att samla in exakt så mycket av mannat som behövdes för den dagen. Och inte spara något till nästa dag. Man lyckades i sådär med att följa de instruktionerna. Men de som tog mer eller mindre hade ändå precis lagom, står det i den här berättelsen. Och de som försökte spara till nästa dag, de fann att det luktade illa och blev fullt av mask dagen efter. Men på sjätte dagen, då skulle de ju samla in dubbelt så mycket och då höll det sig friskt på sabbaten. Det hände ändå att folk gick ut på sabbaten och letade efter manna. Men utan att hitta något då. Och Herren påminner dem om att sabbaten var en gåva och en tid för vila. Det var man ju inte van vid som slav att ha en vilodag, eller hur? Men vi kan ju notera då att den här berättelsen om mannat i öknen, på ett sätt så handlar den faktiskt om mer än mat. Det framställs som en form av prövning eller form av test. Kommer folket följa Guds anvisningar eller inte? Kommer de lära sig att lita på att Guds direktiv är det som kanske leder till det som är gott? Att Gud faktiskt har omsorg om dem och förser dag för dag. Eller kommer de att välja vad de själva tror blir bäst? Att ta saken i egna händer. Man kanske kan säga att öknens prövning kan vara ett form av lackmustest. Någon som kommer ihåg att man gjort i skolan. Några nickar. Ett lackmustest. Ja. Det har man ju en liten lapp där då. Som man doppar ner i någon form av vätska för att se se vad som finns där, alltså vilket pH-värde något har. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad pH-värde är, men det minns jag, att man stoppar ner en lapp och så ändrar den färg beroende på vad som finns i vätskan. Och på liknande sätt kanske man kan säga att en ökens utmaningar avslöjar lite vad som finns i våra hjärtan. Alltså, vad litar jag på egentligen? Vart har jag min trygghet? Eller vad är mina egentliga motiv? Eller vad tror jag om Gud? Det är inte så att öknen avslöjar vem Gud är, utan snarare vem vi tror att Gud är. Och Gud kan använda ökenperioder i våra liv, alltså tider som kännetecknas av brist eller utmaningar, eller där våra vanliga sätt inte fungerar längre att klara oss på. Gud kan använda dem för att visa vad som finns i våra hjärtan och därmed också ge möjlighet att kanske rensa hjärtat från bråte och forma karaktären och forma tilliten till Gud. Gud prövar människan, eller låter människan utsättas för prövning. Hur känner du inför den tanken? Är det för Gud gillas? Gillar att vi plågas? Nej, det tror jag inte. Är det för att Gud vill att vi ska misslyckas? Nej, även om vi gör det ibland, så tror jag inte det är syftet. Gud vet ju redan hur det är ställt med oss. Men jag tror att vi människor ibland behöver få syn på hur det verkligen är också. Så att Gud också kan möta oss där och leda oss vidare till någonting som kanske är mer hållbart. Så öknen är en plats där det avslöjas kanske vad vi bygger våra liv på och vad vi tror egentligen. Men sedan använder Gud också öknen för att lära oss att bygga våra liv på det som skulle kunna sägas vara mer hållbart. Eller på honom. Vad var syftet med att Gud prövade Israels folk i öknen? Vad ville Gud lära dem? Om man hoppar till femte Mosebok, då håller ju Mose ett avskedstal till Israels folk. Nu är det andra försöket då de ska gå in i löfteslandet. Och då påminner han om att folket då, om att hungern de upplevde i öknen faktiskt inte var slumpmässigt lidande, utan en del av Guds plan kan man säga för att undervisa dem och lära dem. Och då står så här i femte Mosebok 8, vers 1 och några verser framåt. Hela den lag som jag idag ger dig ska ni troget följa för att få leva och bli talrika och komma till det land som Herren med er har lovat era fäder och ta det i besittning. Tänk på hela den väg som Herren din Gud har låtit dig vandra under dessa 40 år i öknen för att tukta dig och sätta dig på prov, för att utröna om du är beredd att hålla hans bud eller inte. Han tuktade dig med hunger och lät dig äta manna, något som varken du själv eller dina fäder kände till. Han ville lära dig att människan inte lever bara av bröd, utan av alla ord som utgår från Herren. Stanna där. I öknen fanns ingen egen försörjning, utan de var ju beroende av det här mannat från himlen för att överleva. Och öknen, kanske man kan säga, kan vara en plats eller en säsong i livet som gör oss medvetna om vårt beroende av Gud. Alltså i vissa tillfällen i livet så hamnar vi ju på något sätt i omständigheter där alla illusioner, kan man säga, att vi på egen hand kan förse för vårt eget liv går ju liksom sönder. När sjukdom drabbar så inser vi att livet är skört. När vi förlorar kanske ett arbete som ger oss inkomst, när vi tvingas fly från ett land, när alla de här situationerna bidrar ju till att man inser på något sätt att så mycket i livet är en gåva och ingen självklarhet, och att man är faktiskt djupt beroende av givaren. Och att Gud försåg folket med mannat en dag i taget, förutom då på vilodagen, det kanske kan ses som en form av pedagogiskt grepp i att lära folket att lita på Gud för sin försörjning. Att han är den som förser. Att inte fylla behovet av mat för hela resan direkt, det gör ju att folket på något sätt behöver stanna i en hållning av både tacksamhet och tillit till Gud. Det blir svårt för dem att lita på sina egna sparade tillgångar. Och förhoppningsvis så fördjupas ju insikten att man behöver Guds nåd också för att leva och överleva. Och förhoppningsvis så fördjupas insikten att Gud på riktigt också har omsorg om dem och vet vad de behöver. Lite längre fram i femte Mosebok kapitel 8 där i Moses tal så varnas folket då av Mose att också i högmod glömma Gud när de kommer in i löfteslandet och då istället få tillgång till överflöd. Apropå att glömska kan vara trons fiende, eller hur? Det står så här vers 17 framåt. Tro inte att du av egen kraft och förmåga har skaffat dig denna rikedom. Utan tänk på att det är Herren, din Gud, som ger dig kraft att skaffa rikedom. Därför att han då liksom idag kommer att upprätthålla det förbund han ingick med dina fäder och bekräftade med ed. Det är som att Mose säger, glöm inte att du är beroende av Guds nåd för att leva, för att växa och frodas, oavsett om du lever i brist eller i överflöd. Glöm inte det Gud har gjort för er och följ hans instruktioner så går det er väl. Guds instruktioner leder till liv. Så vad var syftet med att Gud prövade Israels folk? Vad ville han lära dem? Han ville lära dem att människan inte lever bara av bröd utan av alla ord som utgår från Herren. Bröd är i form av symbol för vad vi behöver för att leva och överleva. Det rör ju vid frågan vad vi djupast sett behöver och vad som leder till liv. Så ökenperioder kan användas av Gud för att lära oss och ibland kanske för att avvänja oss från att söka bygga vårt liv på vad som skulle kunna kallas för falska livskällor eller bröd som inte mätta och istället leva av honom. Och det är inte för att Gud är egoistisk utan för att han vet också att vi är skapade för honom och att allt som inte leder till honom på ett sätt skulle kunna sägas vara en illusion och tomhet. Jag tror att Gud vill oss väl. Att Gud vill oss det bästa. Och ibland kan han behöva kapa andra källor. För att få oss att söka oss till källan som ger också sant liv. Så det sista man kan säga är att öknen också kan bli en plats för fördjupad relation och tillit till Gud. För i öknen lär vi oss då kanske förhoppningsvis att bygga vårt liv på honom, på det som är hållbart. Och det leder oss förhoppningsvis till en fördjupad tillit till Gud. Det finns en väldigt hjärtskärande skrift, profeten Hosea i Gamla testamentet. Någon som har läst den boken. Den kännetecknas av att i den beskrivs relationen mellan Gud och folket, det här är ju senare deras historia då, som ett äktenskap där hustrun är konstant otrogen med andra gudar. Boken beskriver liksom också Guds sorg i det hela. Det folket på ett sätt har ju gjort exakt det som Mose varnade dem för. Och det Gud på något sätt kommer fram till att han behöver klä av folket den här rikedomen han har gett dem. Också för att få dem att inse vem det är som verkligen älskar dem på riktigt och som förser dem på riktigt. Och i den tidsperioden så förs ju delar av folket i exil till slut. De får alltså lämna löfteslandet. Man kan säga att de får återvända till öknen igen. De får lämna löfteslandet och återvända till öknen. Och i Hosea 8:14 så säger Gud så här att jag ska locka ut henne i öknen och söka vinna hennes hjärta. Så är det vacker. Gud för folket tillbaka till öknen. Och delvis är det en naturlig konsekvens av folkets på något sätt upprepande ondska. Men också ett sätt för Gud att tala till deras hjärta när allt annat har skalats bort. Gud vill vinna våra hjärtan. Och ibland är öknen den plats där det kan ske. Låt mig ge ett personligt exempel. Under min studietid i Örebro så gick jag igenom en utmattning som skulle kunna beskrivas som en form av ökenperiod i mitt liv. En tid där Gud på olika sätt lät mig få syn på mitt eget hjärta, vad jag egentligen trodde om Gud, vad jag egentligen hade för motiv, vad som drev mig och så vidare. Och det var ju definitivt min främsta skola, skulle jag säga. Där Gud också tålmodigt började lära mig att bygga mitt liv mer hållbart. Och även om det var en frustrerande tid, och man ska inte skönmåla det för mycket, så är jag också oerhört tacksam för det jag fick lära mig och det jag får värna om att fortsatt ha lärt mig. Men om jag skulle titta tillbaka på den tiden, det främsta jag skulle säga som hände där, det var att min relation med Gud fördjupades. För det gjorde något med närheten till honom när jag på ett sätt kläddes av alla möjligheter att göra saker för honom. Och bara vara utlämnad till att vara med honom precis som jag är i skörheten som innebär när man är utmattad. Det var en tid då jag fick öva mig att luta mig mot Jesu bröst. Det finns en väldigt vacker vers i Höga visan. Det är ju en speciell skrift det också, hebreisk poesi som är en kärlekssång mellan brud och brudgum. Och i den kristna tolkningshistorien så har ju Höga visan ofta läst som symboliskt som att bruden är Guds folk eller den troende och brudgummen är Gud själv då. Klingar ju lite med Hosea där. Men det står så här i Höga visan 8 och 5. Vem är det som kommer upp ur öknen lutad mot sin vän? Vem är hon som kommer upp ur öknen stödd mot sin älskade? Står det i vissa översättningar. Den som har gått igenom öknen kommer nog inte ut stark i sig själv. Ökenperioder har ju snarare en tendens att blotta kanske vår egen svaghet och ge oss insikt över vår egen begränsning. Men man kommer förhoppningsvis ut ur öknen med en visshet om vem som är den vän man kan luta sig mot. Och den lutningen kan man ju kanske säga innebär en form av nyfunnen styrka. Och kanske skulle man kunna säga att det främsta syftet med att få gå genom öknen är att få en tydligare lutning mot Gud. Gud som ju faktiskt orkar med hela livets tyngd och med sin trofasthet är ett hållbart sätt att bygga livet på. Snarare än omständigheter som ju alltid kommer att skifta. Så låt mig gå in för avslutning. När vi följer Jesus så går vägen ibland genom ökenmark där vi kan uppleva prövning av olika slag. Prövningar som Gud kan använda för att försöka forma oss och fördjupa vår tro och tillit. Och varför behöver man gå igenom öknen? Varför tillåter Gud prövningar ibland? Kanske kan det vara för att det finns saker som vi bara kan få syn på, lära oss och erfara i ökenperioder. Och att detta också kan vara avgörande för att sedan gå in i det som Gud kallar oss till. Det var avgörande för Israels folk. Och i Bibeln sker nästan alltid en prövning för ett form av uppdrag. Alltså när Gud håller på att forma ett folk eller en person för en uppgift. Och öknen är inte ett straff, ska man aldrig se det, utan en form av träningsrum kanske. Där Gud formar karaktär och fördjupar vår tillit till honom. Men jag vill avsluta med egentligen stryka under att inte allt som händer oss ska förklaras som att det är en prövning som Gud leder oss in i. Allt vi möter är inte något som sänds vår väg för att vi ska lära oss någonting. Det tror inte jag. Ibland kan vi ju uttrycka oss och säga som att allt som sker har en mening. Och det kan ju vara ett försök för oss att trösta eller ibland faktiskt att hantera andras känslor när katastrofen har varit ett faktum. Så. Jag tror det är mer sant att påpeka att vi lever i en brusten värld där vi kan behöva finna och se att allt inte går att förklara. Och jag tror inte att allt lidande vi möter heller ska sägas gå Guds syften. Ibland möter vi ondska. Ibland blir vi överkörda av lastbilar som bara vill stjäla, krossa och förgöra. Allt är inte en prövning sänd från Gud. Men Gud kan också ta allt och låta det få samverka till något gott. Och jag tycker att vi ska vara lite försiktiga ibland med att säga saker som kan tolkas som att det vore Guds vilja. Säg till exempel att ett barn dör. Det kan visa sig då att man har råkat missbruka Guds namn på ett sätt. Genom att antyda att Gud har mening i en situation som vi inte ser hela. Vi ser inte allt som sker. Så allt lidande är inte en prövning sänd från Gud. Men Gud kan ta allt som händer och låta det få samverka till något gott i slutändan. Även om vi kommer få leva med ärren. Och jag behöver faktiskt inte förstå varför saker händer eller inte händer. För att ändå kunna välja att lita på Gud. Och att liksom luta hela livets tyngd mot honom som älskar mig. Så vad gör vi när vi upplever en prövande tid? Hur vet vi om den öken Gud har lett oss in i? Eller den onde som vi kör över oss? Jag tror att den viktigaste frågan är inte att förstå vad som händer. Utan snarare vem jag lutar mig mot medan det händer. Ska vi be tillsammans? Ja, jag tackar dig Gud för att du älskar oss. Och du ser oss och känner oss. Du vet våran livsresa fram till idag och vad som ligger framför. Och jag tackar dig för att du vill leda oss till det som är gott. Och du ser de prövningar vi möter i livet. Den prövning en del av oss kanske står i just nu. Eller de prövningar vi har ärr av. Eller de som kommer. Jag ber dig, helige ande, att du skulle hjälpa oss att kasta oss mot Gud när vi möter prövningar av olika slag. Jag ber att du skulle hjälpa oss att välja att lita på Gud även när vi inte förstår eller ser. Jag ber att du skulle beskydda och bevara oss och låta oss få komma ut ur prövande säsonger med en tydligare lutning mot dig. Jag tackar dig för din nåd när vi misslyckas på olika sätt. Och jag tackar dig för din inbjudan att komma dig nära. Jag ber Gud att du skulle på nytt också vinna våra hjärtan. Låt oss få en ny form av insikt av din kärlek. Mitt i det som kan vara svårt och utmanande. Ja, kom helige ande och verka ibland oss. Amen.